Vår Herres Jesu Kristi nåd. Faderns kärlek och delaktighet i helige Ande var med oss nu och för evigt. Som inledning till aftonmötet ikväll ska jag läsa från Salomos vishet, dess femte kapitel, verserna 1-6. Och orden lyder i Jesu namn som följande: Då skall den rättfärdige stå där oförskräckt inför dem som plågade honom och föraktade hans mödor. När de ser honom skall de gripas av fruktansvärd skräck och häpna över hans ofattbara räddning. Ångerfulla skall de säga till sig själva, suckande i sin själs betryck: Den mannen var det som vi brukade håna, smäda och göra narr av. Vi dårar. Vi tyckte att hans liv var en galenskap och hans slut en nesa. Hur kommer det sig att han räknas till Guds söner och har fått sin plats bland de heliga? Vi gick alltså vilse från sanningens väg. Rättfärdighetens ljus har inte lyst för oss. Solen gick aldrig upp för oss. Amen. I morse, när jag gick i restaurangområdet, så en tidigare bekant till mig, Janne, lite äldre än 10 år, kom fram till mig och sa som till en av sina jämbördiga: Eino Pig, Guds frid. Jag skulle säga till er kära flickor och pojkar: Hälsa alltid de äldre när ni är på besök eller får besök av dem. Det är en mycket fin och artig, ett artigt sätt att bete sig. Jag märker att det redan nu finns många av er familjer, barn och vuxna här på sommarmötet. Och det är bra att ni mammor och pappor har orkat åka och ta med familjen till sommarmötet. Jag själv kommer att jag var vid 13 års åldern när jag för första gången kom till sommarmötet. Vid den tiden var sommarmötet i Ulivieska. Och det har fastnat i minnet på mig också av den orsaken att min far, som var en krigsinvalid, var 48 år gammal och hade nyligen fått körkort. Han kunde bara se med det ena ögat. Det andra ögat hade kriget tagit. Och trots det var vi inte alls nervösa för att vi inte skulle komma fram till sommarmötet. Det var speciellt en spännande sak som jag kommer ihåg när i Österbotten vi skulle fara över en järnväg. Men pappan sa: gå längs banan ni killar och kolla att tåget inte bara skulle komma. Och vi gjorde det, och när vi såg att det kom inget tåg så vinkade vi till pappan och viftade med handen att kom bara, det kommer inget tåg. Jag kommer speciellt ihåg två saker från det där sommarmötet. Det var verkligen hett, riktigt sommarväder. Och en sak till, som jag som en ung pojke, det var någonting som jag undrade verkligen över, var det att människorna där tackade högljutt Herren Jesus Kristus. Jag förstod inte det vid den tiden, vad det betydde. Men jag följde i smyg en som tackade högljutt nära mig. Och jag hade för mig att den här personen hade det mycket väl. Men senare har jag fått inse vad det betyder. Och om den här företeelsen kommer ett ord som vi kallas för hihuli. Det betyder de som tackar högljutt. Men det betyder ingenting annat än att hjärtans kärl blir överflödig. De kunde inte hålla sig för det som ni, det känslan som ni kände inuti, utan det fick sitt utbrott i en tacksägelse. Så som det sägs i Bibeln att hans kärl var överflödig. När jag har haft diskussioner med kära och nära, att vad är orsaken till att det inte finns såna som högljutt tackar Gud? Har vår tro förändrats, eller vad är det som har hänt? Nej, det är inte orsaken till det. Tidigare var det en sak som är annorlunda än nu. Vi hade möten mycket mer sällan än nu för tiden. Hungern för evangeliet var stor. Nu för tiden kan vi vara på möten så ofta som vi vill. Och också idag är dagens press på oss också annorlunda, så som ni också, kära vänner, har hört och sett. Men till all lycka är inte den, det är en sak som är grunden till vår tro eller salighet. Så som Paulus skrev till ängeln i Laodikea. Och om du skulle vara kall eller varm, men du är ljum. Jag börjar spy dig ur min mun. Det här uttrycket spy, ni barn kan undra er över det här, men det betyder att den här personens tro kräver bättring. Om han inte rättar till sina saker, så småningom kan det hända så att den levande tron slocknar i den här personens hjärta. Den här ljumma attityden, att det inte är så noga med trosaker, det är en farlig sak för oss alla. Toivo Leppänen brodern till min hustrus pappa och sa att man skulle hålla sig till texten, och jag återgår nu till texten. Den här texten berättade om den tid och sak som ännu är framför oss. Det är underligt när vi läser Guds ord, den här heliga Bibeln, att den är möjlig att berätta om saker så som de skulle ha redan hänt, även om de står ännu framför oss. Det finns flera exempel i Bibeln om de här sakerna. Och nära den här texten är den bekanta texten, talet som Jesus själv berättar om den rike mannen och Lazarus. Det är nästan enlig med den. Enhällig med den. Och för oss ikväll är det en bra sak för oss att vi skulle bli tröstade med Guds ord. I detta avseende att denna vardag och de frestelser som vi har upplevt, att det inte är eviga. Och det att vi strävar efter att vi bland denna värld vill behålla det goda samvetet, att det får ett lyckligt slut en dag. Det här är skrivet som att vi skulle komma ihåg det som en förtröstan när färden känns svår. Den här texten berättar om troende och icke-troende människor och deras beteende i en situation då den här tiden, det här världsliga, tar slut och människorna står inför Gud den sista dagen, och de får svara för sina liv inför Gud den yttersta dagen, och hur de rättfärdiga och icke-troende människor upplever den här situationen. Här i början berättas det om troende människor, och det sägs: då skall den rättfärdige stå där oförskräckt. Tänk, kära vän, vandringsvän, har du många gånger upplevt det att du skulle stå oförskräckt? Om vi tänker på situationer då du har gått till jobbet, till skolan, till kontoret, som lärare till lärarrummet. Har du stått där med mod? När du har läst i tidningarna, hört i massmedia vad som sägs om oss troende, men så som den här texten tar fram, då ska den rättfärdige stå där oförskräckt inför dem som plågade honom och föraktade hans mödor. Har det varit ont om de som har plågat oss? Nej. Och vilka mödor, vilka arbeten pratar man om här? vad skulle vi, lärjungarna frågade Jesus en gång, vad skulle vi göra så att vi skulle göra Guds dåd? Det är Guds dåd att ni tror på honom som har sänt Jesus Kristus. Och att denna tro skulle bevaras, betyder det att så som Bibeln säger, att vi måste varje dag ta vårt kors och följa Jesus Kristus. Och den här vägen att följa Jesus Kristus, så som ni kära resevänner vet, det är inte alltid den lättaste. Det betyder att vi måste avstå från vissa saker och att vi måste känna trycket från denna värld. Men vi behöver inte bli oroliga för den här saken. Jesus har sagt att jag har vunnit över världen. Sedan tittar man på situationen av icke-troende och det sägs i nästa vers: när de ser honom ska de gripas av fruktansvärd skräck och häpna över hans ofattbara räddning. Icke-troende människor förstår inte det att Guds folk, det som idag känns som gammel lästadianismen, att det är, skulle vara det folket som en dag ska stå framför Gud, inleda den psalm som har en början men inget slut. Det här ordet, gammel lästadianismen, det är idag, har varit framme och på tapeten ganska mycket under våra dagar. Och många människor tror att lästadianismen är uppfunnet av Lars Levi Lestadius, att det är han som har uppfunnit den här läran och tron. Men vi vet alla, även om Lars Levi Lestadius, vår broder, var forskare och en klok man, vetenskapsman, men han var inte så duktig att han skulle ha kunnat grunda en sån här tro och inleda den. Lestadius var ett av Guds tjänare och arbetsvapen, och han trodde på samma sätt som profeterna i Gamla testamentet och apostlarna i Nya testamentet. Men hur man ger och utser namn till olika grupper, det är en kunskap som finns i världen. Under en tid kallades de troende människor som kristna, och ännu nästan 80% av finländarna kallas för kristna. Men vi vet och förstår också det, att det är inte kristenhet som finns i hjärtat, hjärtats kristenhet. Sen sägs det i nästa vers: vi tyckte att hans liv var en galenskap och hans slut en nesa. Hur många gånger har ni fått höra det från denna värld? Att sådär trångt kan man inte tro, att det inte kan vara möjligt, att det är en så liten flock, en så liten skara som skulle vara den här gammellästadianismens flock, som skulle vara de som äger den rätta tron och den det riktiga Guds riket här på jorden. Bibeln säger att den naturliga människan förstår inte det som är av Guds ande, så som vi har också fått höra redan idag om Guds rike, att när människorna frågade Jesus att när ska Guds rike komma, och Jesus svarade att det inte kommer så att ni skulle kunna se den, utan Guds rike finns bland oss, bland er. Den nya versionen av bibelöversättningen säger att den finns inuti er, och där får man en helt annan uppfattning när man jämför det med den gamla versionen, att den finns bland er. Det fanns människor redan då som bildade Guds rike på den tiden, de som hade fått bättringens nåd. Och det är en helt annan sak om man säger att den finns inuti er, när den som frågade var en farisé. Och sen sägs det här också att hur kommer det sig att han räknas till Guds söner och har fått sin plats bland de heliga? Så öppnas ögonen också för de icke-troende människorna en dag. Men det är en sorglig sak att de öppnas för sent. Och om det fanns på mötet en kära vän som har varit troende men har gått till världen. Men lyssna på nu, kära vän, du vill väl inte vara bland de här personerna. Du behöver inte vara bland den här gruppen av människor. Den himmelske faderns hjärta är fullt med kärlek också gentemot dig idag. Du har lov att också tro för din egen salighet, den här fullkomliga rättfärdigheten för din skull, och du behöver inte lida av en olycka, en evig olycka för din egen själ. Vi gick alltså vilse från sanningens väg. Rättfärdighetens ljus har inte lyst för oss. Solen gick aldrig upp för oss. Det finns en massa saker som folk håller på med idag och är intresserade av. Men den här viktigaste saken, att sörja för sin odödliga själ. Man använder sin tid på många olika sätt. Man är inte orolig för hur det är med trosfrågor och själens salighet. Vi vet hur korta våra liv är. Vi är enbart små faktorer i denna människovärlden. Det behöver inte gå många generationer när vi har lämnat denna värld att ingen kommer ihåg oss. Det kan finnas en gravsten på en begravningsplats där det står, som är fyllt med mossa, och det kan stå våra namn på den här stenen, men ingenting annat finns kvar. Därför, kära, det är viktigt att vi har de här evighetsfrågorna i skick, och att det finns, att våra namn finns skrivna i livets bok, så att när vi måste lämna denna värld, så att det inte, att vår själ inte blir utsatt för en olycka. Vår text också berättar mycket kraftigt, kraftfullt om den verklighet som står en dag framför oss. Vi skulle mycket gärna vilja flytta fram de här sakerna till morgondagen. Jag är en ung människa eller i den starka medelåldern. Jag hinner grubbla över de här sakerna då när jag är lite äldre. Då när allt annat är av ringa betydelse. Då hinner jag sörja för min själens salighet. Men våra kära vänner, det är inte en sak som vi kan bestämma över. Vi, för det första, så vet vi inte när vi måste lämna denna tid. För en ung människa kan det också bli som en överraskning. Och vilken stor olycka är det för en person när man inte har sörjt för sin själens salighet. Det sägs, som i vår text, ångerfulla ska de säga till sig själva, suckande i sin själs betryck. De människor som vi brukade håna, smäda och göra narr av, de har räknats till Guds söner. Solen har inte gått för oss och vi har inte vetat om Herrens väg. Det här är mycket allvarligt sagt också för oss ikväll och för dem alla som hör denna predikan. Det lönar sig att rätta till sina saker här i tiden. När man går över gränsen, då är det för sent. Och du, kära icke-troende vän, om du lyssnar på det här och du inte förstår det just nu, men kom ihåg också att här på jorden finns det ett Guds rike där vi befallna av Gud predikar alla synder förlåtna. Och när du som icke-troende tror alla dina synder förlåtna, så blir du med detsamma Guds barn och kan äga Guds fred på ditt samvete, och du behöver inte sörja dig över det att om jag ser morgondagen. Det är tryggt att vara troende. Man behöver inte vara orolig för den saken. När man har synderna förlåtna och man har fred med Gud, så kan man med gott samvete gå och lägga sig och man får en god natts sömn. I samband med vår vandring här så är det viktigt att vi tar hand om vårt samvete. Och om samma sak sägs det i Bibeln, att en människa borde vara som ett öppet missionsbrev, läsbar av alla människor. Är en sådan människa som har inte skött sitt samvete en öppen bok läsbar av alla? Nej, kära vänner, det är det inte. Och Bibeln säger också med lite andra ord om den här samma saken. När vi är barn av ljus och när vi vandrar i ljuset, så har vi en delaktighet i Gud och Jesu Kristi blod renar oss från alla synder. Jag vet inte om någon av er har försökt ta hand om samvetet bara halvt. När du har känt att det finns saker som du så borde rätta till och försökt på det sättet. Be om och be om förlåtelse i den allmänna predikan när du har saker med namn på hjärtat. Och har du, kära vän, märkt att fred finns inte att uppleva i ditt samvete? Därför är det viktigt för oss att prata om de saker som tynger vårt samvete, precis sådana så de är, och då märker vi hur man genast glömmer det som har skett när man pratar om dem. Och man kan inte glömma och rensa sitt samvete genom att försöka glömma dem, utan om vi får kraft ur Gud att göra på det sättet att vi pratar om våra saker så som de har hänt. Och är det inte underligt att jag har Guds fred och ingenting på samvetet? I kudden kan det stå att ett gott samvete är den bästa kudden. Jag själv har upplevt att man, när man inte har tagit hand om sitt samvete, så vågar man inte ens läsa sin aftonbön. Därför är det ytterst viktigt att vi har krafter och att vi orkar stanna som läsbara böcker, läsbara för alla människor. Öppna böcker och läsbara av alla människor. Och det syns av en troende människa att man är glad och öppen och inte motstridig. Det finns ingen synlighet i beteendet. Alla saker är jobbiga och svåra och ingenting går enligt noterna. Det är konstigt att det dåliga samvetet har en helhetsverkan på våra liv, att vi inte kan koncentrera oss på livet, och vi har svårt och att vara. Och när man ber om krafter av Gud att jag skulle kunna prata om de här sakerna och lägga dem undan, och när det får ske, då är det skönt och härligt och en helande effekt på oss, och det påverkar också vårt vardagsliv där hemma. Det är inte lätt att handskas där hemma när man har ett dåligt samvete. Då blir det lätt svåra ord och man blir lätt förbannad och man stannar stum. Man håller stumskola. Och där hemma, de kära och nära, de märker den här situationen. Nu är inte alla saker rätt, ligger inte rätt till. Och många gånger kan de också fråga att vad är det med dig? Vad är det med dig när ingenting är väl? Och våra kära, det är en nådegåva att vi i ett kristet hem har de här levande källor till vilka vi kan berätta om vår hjärtats psalm och ta bättringens steg. Det finns inget bättre ställe att växa upp än ett troende hem. Och det är viktigt att vi håller evangeliet framme där hemma, att vi pratar om trosfrågor, att vi frågar varandra hur det står till med oss, hur har dagen gått i skolan, på jobbet. Det är viktigt att vi märker varandra, lägger märke till varandra. Och den här bekanta psalmen berättar om hur vår egoism, och när vi har bråttom, att vi inte märker hur våra kära och nära mår. att det kan hända att vi inte märker att den här kära människan har svårt inom sig, att vi har krafter och fråga och hjälpa den här människan så att de här locken och låsen i våra sinnen och samvetet kan öppnas och man får prata om. Också ikväll så är det tryggt att bo i detta rike, även om de här kalla vindarna blåser från världen, så behöver vi inte vara rädda. Vi har i denna flock en sådan huvudman, Jesus Kristus, som har lovat vara tillsammans med er ända till den yttersta dagen. Det blir inte en så svår dag att vi inte skulle behållas som Guds barn bland människorna, när vi strävar efter att ta hand om vårt samvete, så att synd att synd inte skulle få sin kraft i våra hjärtan. Det är det som fjärmar oss från Gud. Det är viktigt att vaka och sträva efter det här. Och så som början i vår text berättar och säger, då ska den rättfärdige stå där oförskräckt inför dem som plågade honom. Orsaken till det här är att då är domaren Jesus Kristus samma man vars fotsteg du har strävat efter att följa i världen. Många gånger har vandringen varit olyckosam, men lika många gånger har du kunnat trygga dig i Guds nåd och fortsätta vandringen. Och en dag förändras denna tro till syn och hoppet till evig njutning. På så sätt är det tryggt och tro. Också ikväll så får vi lämna oss i troende, och vi kan tro alla våra synder och frestelser förlåtna i Jesu namn och blod. Alla synder förlåtna i Jesu namn och blod. Nådens kraft bär oss tills vi kommer till himlen. Och jag skulle också vilja fråga, för min egen del, kan jag också tro alla mina synder förlåtna? Jag vill tro tillsammans med er. I Jesu namn. Amen.